Hörni, vad roligt att ni är här ikväll. Ikväll så har vi besök av Roine Svensson. Väldigt roligt att du är här. Jag har varit lite orolig för att jag ska berätta vad Roine gör, för han gör så otroligt mycket. Så han kanske får berätta lite själv. Men han är församlingscoach, pastor i Norrtälje, medlem i Sollentuna Pingst och resande lärare och författare. Sen om du har några fler epitet, då får du ta dem själv. Men vi är jätteglada att du är här. Du är här den här onsdagen och ska prata om lagen. Och du kommer också nästa onsdag och då kommer du att undervisa om profeterna i Gamla Testamentet. Jätteroligt att du är här. Hörrni, vi lägger den här kvällen i Guds händer och ber en bön tillsammans. Herre, tack att vi får sitta och ta emot undervisning den här kvällen, Herre. Vi ber att du genom din heliga ande ska öppna ditt ord för oss den här kvällen, Herre. Vi ska få nya tankar, Herre. Nya insikter, nya uppenbarelser, Herre. Tack Jesus att det är sant att ditt ord är levande och verksamt idag, Herre. Hjälp oss att få sitta här med öppna hjärtan och klara sinnen och ta emot detta, Herre. I Jesu namn. Amen.
Men vad gott att vi får mötas, ni som har kommit hit. Och det är alltid intressant att få mötas i Jesu namn. Och mötas inför Guds ord. Och dela Guds ord med varandra. Det händer alltid saker i våra liv när vi tar tid med Guds ord. Så är det. Och jag har ju fått mig tilldelat de här två ämnena då. Och det var en riktigt spännande och intressant utmaning att fördjupa sig i Moseböckerna som vi ska göra då ikväll. Och i profeterna då nästa gång. Och profeterna, det är ju både fyra stora och det är 12 små. Så hur vi ska nu klara av det, det får bli ett fika på mitten kanske som löser det. Föreslog David. Men det får vi ta nästa onsdag. Jag bara kan nämna om också då att jag har med mig, jag skriver ju en del böcker i olika bibelämnen så här, och det här är min senaste då som heter Låt er fyllas av anden, livet i den heliga ande och nådegåvorna. Jag har liksom haft en längtan under många år att samla min undervisning om anden. Det här ämnet är ett av mina älsklingsämnen som jag har haft i många bibelskolor och församlingar, både i de församlingar där jag varit föreståndare tidigare också i mitt resande, så är det ett ämne som jag ofta återvänt till. Och jag har i flera år haft en längtan att jag skulle få samla min undervisning om anden i bokform. Och under pandemin, det blev ju lite mera tid då, så fick jag möjlighet till det. Så den finns här om du inte redan har köpt den. Och nu har jag, genom att det drygt ett år sedan den kom ut, så jag har sänkt priset också. Så det är ju sådana tider nu i februari då man ska göra det. Så det är 219 kronor istället för 249 från och med nu och framåt. Så ta gärna en titt på det. Och där finns swishnumret också. Du får naturligtvis betala kontant om du vill. Men det jag skulle önska om du köper, det är bara att du skriver upp ditt namn. Och skriver, om du skriver swish eller kontant, så har jag lite koll på det också. Men nog om det, nu ska vi gå in i ämnet för ikväll då, som alltså handlar om de fem Moseböckerna och som man lite sammanfattningsvis kan kalla då för lagen. Eller som judarna kallade, de kallade för Toran, som betyder uppenbarelse och undervisning och vägledning. Uppenbarelse, undervisning och vägledning. Så kanske ni någon gång ibland har hört det här ordet pentatoiken och undrat vad det är för någonting, och det låter lite märkligt, pentatoiken, men det är ju alltså grekiska och det är också då ett namn för de här fem Moseböckerna, och det betyder helt enkelt femrullen eller femboken. Och då ska vi ta och titta lite grann på, vi ska göra en översikt och försöka göra en sammanfattning av de här fem Moseböckerna. Och det är klart att det är inte så enkelt att göra det på ungefär 45 minuter. Det får bli väldigt översiktligt. Vi hinner ju inte liksom tränga något djupare i det här intressanta ämnet, utan det får ju bli ganska översiktligt och det får bli en sammanfattning. Men vi kommer att läsa en del texter, hinner inte med så många som man kanske skulle önska, men vi kommer att läsa en del texter i de här fem Moseböckerna. Och jag tar dem i tur och ordning här då. Vi börjar med första Mosebok. Och det är alltid värdefullt när man liksom läser en bibelbok om man liksom kan hitta vad är liksom temat i den här bibelboken. Vad är den röda tråden? Nu hörde jag att Dinan han hade gått igenom den röda tråden genom hela Gamla testamentet under de här två onsdagarna. Och det är ju oerhört värdefullt att liksom få tag på det genom hela Gamla testamentet på det sättet. När det gäller då första Mosebok så kan man mycket väl använda den här rubriken då att det handlar om den stora planen, Guds stora frälsningsplan. Och man kan säga att det börjar med urhistorien. Och det är då de 11 första kapitlen. Och där har vi ju naturligtvis skapelsen först i de första kapitlen. Som beskriver så mäktigt och starkt hur Gud skapade allt det vi ser och det vi inte ser. Och sedan så kommer detta tragiska syndafallet. Och hur det kom in i världen och vilka fruktansvärda konsekvenser det fick. Men där finns också löftet om en frälsare, en befriare. Att Gud han har inte övergett människorna utan han har en frälsningsplan. Och redan där så möter vi det första löftet. Och jag tänkte att vi skulle kunna läsa det i första Mosebok. Där i det tredje kapitlet och i den 15:e versen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig, alltså ormen, djävulen. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är det första löftet om frälsning genom Jesu Kristi död på korset. Han ska krossa ditt huvud. Här har vi förutsägelsen om Jesu avgörande seger på Golgata. Men också det höga pris som Jesus ska få betala. Att du ska hugga honom i hälen. Alltså det är ju symboliskt uttryck för att Jesus måste ge sitt liv för att kunna krossa den onde och syndens och ondskans makt. Sen så kommer vi då in i den andra delen utav första Mosebok och det kan vi kalla för patriarkhistorien. Och det är oerhört intressant att läsa om de här patriarkerna, de här personerna som Gud på ett särskilt sätt utvalde och som han kallade och som han arbetade med. Och överhuvudtaget, jag ska återkomma till det också innan undervisningen är slut, att studera personer i Gamla testamentet är väldigt rikt och intressant. Om man till exempel vill få tag på det här nytestamentliga begreppet lärjungaskap. Vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? Så kan man ju självklart studera lärjungarna där i evangelierna och i apostlagärningarna. Och Paulus liv och Petrus liv och alla de andra. Och det ger mycket. Men man kan också välja ett annat spår. Och det är att fördjupa sig i Gamla testamentets trons människor där och se liksom hur vandrar de med Gud? Vad fick de gå igenom? Vilka underbara upplevelser fick de vara med om? Vilka svåra fick de vara med om? Vilka prövningar mötte de? Hur segrade de och hur misslyckades de? Och hur var Gud där med sin nåd mitt i allt sammans? Och då är ju de här fyra otroligt intressanta. Abraham och hans levande tro på Gud. Isak, han som var fylld av en generös kärlek och han som grävde upp de gamla brunnarna igen. Och Jakob, denna komplicerade person som till sist fick brottas med Gud och Gud brottades med honom. Och jag brukar säga när jag undervisar om Jakob, det är den enda brottningsmatch i hela historien där båda två vann. Har du hört om någon sån brottningsmatch? Det slutar med att bägge vann. Därför att Jakob blev välsignad av Gud och Gud övervann Jakob och kunde förvandla honom. Oerhört intressant. Josef, ja men hans liv visar ju liksom på trons djupa kvalitet när vi går igenom riktigt tuffa passager i livet. Frestelser, prövningar, lidanden Men att ha en vision, att ha en dröm som Gud har gett och aldrig släppa den och till sist få uppleva hur allt det där går i uppfyllelse. Josef är för övrigt, jag vet inte om ni har lagt märke till det, han är den person i Bibeln, förutom Jesus då naturligtvis, som har en längst sammanhängande livsberättelse. Jag tror det är kapitlen 37 till och med 50 faktiskt i första Mosebok. Så jag kan varmt rekommendera att studera de här personerna också då. Jag hade för övrigt en serie, jag har ju, kan bara nämna om det helt kort, att jag har ju 7 torsdagskvällar hade jag i höstas i Säträngkyrkan tillsammans med den här lilla församlingen Kristen Gemenskap. Och då gick vi igenom de här personerna från Abraham och ända till Kaleb och Josua. Men nu i vår så har jag 7 torsdagar igen, startade förra torsdagen, och nu är det Kolosserbrevets budskap om ett liv med Jesus i centrum. Vi går vidare till andra Mosebok. Ja, men det här andra Mosebok handlar ju framförallt om det man kan kalla den underbara räddningen. Räddningen ifrån fångenskapen, den fruktansvärda träldomen i Egypten. Och hur Gud hjälpte dem att föra dem därifrån. Och de fick börja sin vandring emot det nya landet, löfteslandet, Kanans land. Ja, men i också då den Bibel 2000 i de gamla biblarna så finns ju de här namnen. Då Genesis, alltså ursprung, början där på första Mosebok. Och när det gäller andra Mosebok så är det ju Exodus då, som är grekiska och som betyder just utgång eller uttåg. Och då har vi ju först då de första 18 kapitlen kan man säga. Då är det först vistelsen i Egypten som skildras allra först där. Den här fruktansvärda träldomen, hur det bara blir värre och värre för dem. Och sedan så möter vi ju Mose kallelse. När Mose möter Gud i den brinnande busken. Det brinner och brinner och ändå brinner det inte upp. Och där får Mose möta Gud på ett avgörande sätt. Och han blir kallad till det här oerhört stora uppdraget. En berättelse som är så intressant att studera. Och som har så mycket att säga oss. Och sedan så ser vi då uppbrottet från träldomslandet. Påsken, där den här märkliga första påsknatten. När mordängen går fram genom Egypten efter alla dessa plågor. Där farao liksom inte har velat släppa Guds folk. Och den ena plågan efter den andra avlöser varandra. Och till sist den här märkliga natten när mordängen går fram och slår ihjäl allt förstfött i Egypten. Men Guds folk, de räddas genom påskalammets blod som de får stryka på dörrposterna och det övre dörrträt. Och det blir räddningen för dem. En underbar förebild på Jesus Kristus och hans dyrbara blod som räddar oss och befriar oss ifrån syndens makt och herravälde. Ifrån det gamla sammanhanget så vi kan börja lärjungavandringen mot det nya sammanhanget och mot vårt himmelska mål också. Vi kan väl ta bara och läsa i andra Mosebok 12 och vers 13. Där Herren sa då genom Mose till folket, blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Blodet ska vara ett tecken till räddning, till frälsning. Sen har vi också den andra delen, kapitlen 19 till och med 40. Och det handlar ju om förbundet vid Sinai. Och först så är det ju då hur Mose får ta emot lagen där, de 10 budorden. Och det är ju mycket också annat det som händer, det dramatiska saker. Vi har ju det här med guldkalven. När Mose är på berget i 40 dygn och söker Gud och får lagen så avfaller folket och de dansar runt guldkalven. Och ni vet, allt det där. Och hur Mose får gå in som medlare och be för folket så att de ska räddas och inte gå under. Och han sen får kliva upp igen på berget. Och få se Guds härlighet, få komma riktigt nära Gud där och se hans härlighet. Och sedan så får han ju också instruktioner om hur tabernaklet ska se ut. den här tälthelgedomen som de skulle bygga och som de skulle flytta med sig hela tiden. När de sen flyttade från plats till plats där under ökenvandringen, så hade de ju med sig det här tälthelgedomen, det här tabernaklet. Och här får ju Mose då mycket instruktioner om hur det här, in i minsta detalj, hur det här tabernaklet ska byggas och hur det ska se ut och hur det ska vara. Och där finns ju mycket intressanta förebilder också till församlingen och till frälsningen i Jesus Kristus, om man studerar det där tabernaklet. Mm. Vi förflyttar oss till tredje Mosebok. Och där kan man sätta rubriken det heliga folket. Det heliga folket. Det latinska namnet på tredje Mosebok, det är Leviticus, som helt enkelt betyder den levitiska boken. Och man skulle kunna säga att det här är Gamla testamentets gudstjänstbok, eller om du så vill, en handbok för tillbedjan på gammaltestamentligt vis. Den här boken är väldigt detaljerad. Och jag skulle väl säga så här, att utav de här fem Moseböckerna så är ju kanske tredje Mosebok den som är tyngst att läsa. Den kan vara lite jobbig att ta sig igenom. Därför det är så väldigt mycket olika offer där i början. Och sen är det ännu fler olika lagar av alla de slag där. Och en del av det känns lite märkligt och en del kan kännas lite irrelevant och sådär. Och man kan liksom nästan ge upp där i mitten på tredje Mosebok och känna, det här var jobbigt. Men då har jag ett litet trix som jag kan dela med er av. När du någon gång ibland kör fast, antingen det nu i tredje Mosebok eller det är jobb eller vad det nu är någonstans, och du tycker, åh, det här, nu kör jag fast, det här var jobbigt. Då brukar jag, och det händer att jag gör också, vet du vad jag gör då? Antingen förflyttar jag mig till Nya testamentet, till Paulus brev, Efesierbrevet eller Kolosserbrevet, och läser de kapitlen några dagar. Och då blir jag genast så välsignad och upplyftad. Sen kan jag återvända där jag körde fast och fortsätta. Eller också så tar jag min tillflykt till Saltaren. Saltaren funkar i alla lägen, i livets alla skiften. Och kör man fast någonstans i bibelläsningen, ta några salmer i Saltaren och läs några dagar, så får du ny inspiration för att återgå där du var och fortsätta där. Ja, men i kapitlen 1-16 så är det mycket olika offer. Men de offren är väldigt intressanta om man liksom studerar dem lite djupare, va? För de är förebilder på Jesus och hans försoning. Och de olika sidorna av Jesu försoning. Vad innebär Jesu försoning? Vilka olika behov och områden täcker Jesu försoning in liksom? Det finns i de där offren. Också hur vi ska leva ett överlåtet liv. Till exempel brännoffret. Ja, men det knyter ju Paulus an till i Romarbrevet 12, där han talar om att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer inför Gud. Det är vår andliga gudstjänst. Och där är brännoffret, kan man säga, en förebild på ett överlåtet liv i lärjungaskap, för att ställa sig till Guds förfogande. Och vi har en text där i tredje Mosebok, jag tror det är 9, där det talas om elden på altaret som inte får slockna. Utan man ska lägga på ny ved varje morgon och nya offer och så vidare, och så ska elden hållas brinnande. Ja, men det är ju ett budskap om ett brinnande andefyllt liv för oss som nytestamentliga kristna. Och överhuvudtaget, och det skulle jag tro att du, Dinan, säkert var inne på de här två onsdagarna också, att ska man förstå Gamla testamentet så behöver man ju läsa det i ett nytestamentligt ljus. Jag gav det rådet här om veckan till en andlig sökare som nästan inte hade läst Bibeln, att börja och läs Nya testamentet. Och när du börjar få grepp om det och riktigt få klart för dig vem Jesus är och vad hans frälsning innebär och så vidare, då kan du sen läsa i Gamla testamentet. Och då kommer Gamla testamentet att öppna sig för dig på ett helt nytt sätt. När du liksom ser det i ett nytestamentligt ljus, då är det så mycket som annars skulle vara svårt att förstå och dunkelt och man inte riktigt får grepp om, som öppnar sig med hjälp av den heliga ande naturligtvis. Vi behöver alltid den heliga andes hjälp. Och inte minst när det gäller tredje Mosebok. Det är olika offer som jag sa. Det handlar också om prästernas uppgifter. Och sen så är det en hel del renhetsföreskrifter också där i de här kapitlen. Om vi sen går vidare så kommer vi in då på helighetslagar i verserna 17 till och med 27. Och det är lagar för både vardagsliv och gudstjänstliv. Och poängen i alla de här lagarna, ja men det är ju liksom att vi ska leva ett heligt liv. Det är liksom nyckelversen för tredje Mosebok. Hur ska en lärjunge leva? Hur ska den som tillhör Guds folk leva? Ja men vi kan läsa där i tredje Mosebok 19:1. Herren talade till Mose, han sade, säg till Israels barns hela församling, ni ska vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. Och det där känner ni igen när vi läser första Petrus brev i Nya testamentet. Då knyter han ju an till just den här texten. För första Petrus brev går ju också ut på att vi ska leva ett heligt liv mitt i den här världen och mitt i de prövningar som vi går igenom. Det lidande vi ibland upplever för Kristi skull, så ska vi ändå leva ett heligt liv. Och en liten parentes där. Första Petrusbrevet har väldigt mycket likheter med Moseböckerna. Det är väldigt mycket paralleller, väldigt mycket anknytningar i första Petrusbrevet. Och jag menar, bibelläsningen blir ännu mer intressant om man hittar sådana här kopplingar mellan olika bibelböcker. Dels i gamla testament, men också kopplingar mellan nytestamentliga böcker och gammaltestamentliga böcker här då. För att du ska komma igenom alla de där lagarna, också de som kan tyckas, ja men vad är det här för någonting, det här är ju inte aktuellt idag, det här verkar ju konstigt. Då det gäller det att skilja mellan, alltså, dels har vi ju de 10 budorden, och de gäller ju för oss alltid, i alla tider, de 10 budorden. Men sen finns det ceremonilagar som är väldigt mycket knutna till den tidens sätt att fira gudstjänst. Och olika ceremonier som har att göra med det. Och en del av det kan vi liksom tillämpa idag, en del av det kan vi liksom dra lärdomar av. Och vissa saker kanske är lite svårare då, men det är ceremonilagar. Och sen har vi en massa civillagar som handlar om människors liv i vardagen och i olika situationer. Och det kan vara klokt i att liksom förstå att det handlar om de här 3 kategorierna av lagar. Då är det lättare att ta sig igenom tredje Mosebok och få behållning av det. Sen så handlar det också där i de senare kapitlen om 7 olika högtider som de skulle fira. Och de här högtiderna, speciellt en del av dem, är ju starka förebilder till nytestamentliga verkligheter. Ja, men här har vi ju påsken allra först. Och det är ju den starkaste förebilden vi har när det gäller högtiderna naturligtvis. Det är ju påsken. Och ni vet att judarna, när de firar sin påsk, så är det ju uttåget ur Egypten. Det är ju det de firar, va? Men Jesus kom med det nya förbundet i sitt blod, som gör att för oss så firar vi ju uppfyllelsen av den förebilden. Jesu död och uppståndelse, vad den innebär för oss. Sen så har vi ju då pingsten, som också kallades för veckohögtiden. Det var också en skördehögtid, det var en glädjehögtid. Och den fick sin uppfyllelse genom andutgjutelsen, som vi vet. Sorgehögtiden, ja men det är ju en speciell högtid, en dag man firar där man kommer ihåg speciellt olika tillfällen när Jerusalems tempel har blivit förstört och sådana här mycket jobbiga händelser man har varit med om, och då firar man det också i en sorgehögtid. Basunklangens högtid fram på hösten där, det är också nyårshögtiden, där man blåser in det nya judiska året. Och sen har vi ju den stora försoningsdagen, Yom Kippur, som också inträffar där på hösten, brukar inträffa i någonstans där månadsskiftet september-oktober. Och det är ju, ja men det är ju den stora förebilden också på Jesu försoning. I Gamla testamentets tid så var det var ju bara på den stora försoningsdagen som överste prästen fick gå in i det allra heligaste. Och inte hur som helst, han måste ha blod med sig. Han måste ha blodiga offer med sig som försoning för folkets synder. Och vill vi liksom förstå det här med den stora försoningsdagen, då ska vi studera Hebreerbrevet. För Hebreerbrevet ger oss en djup förståelse av just den gammaltestamentliga gudstjänsten och i synnerhet den gammaltestamentliga försoningsdagen. Och så talas det om att ja, men nu har vi en överste präst som har gått in en gång för alla. Och han har inte burit fram djurblod och andras blod utan sitt eget blod. Och så har han offrat sig själv en gång för alla och det offret gäller för oss alla och i alla tider. Det är mäktigt. Men vi har förebilden här. Och sedan har vi också lövhyddohögtiden som firas till minne. Då gör man ju sådana här lövhyddor och för att minnas ökenvandringen och Guds omsorg under ökenvandringen. Och vi vet också att i Johannes 7 så står det om att det var ju på lövhyddohögtiden som Jesus stod där och ropade någon törstig så kom till mig och drick. Och den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Så lövhyddohögtiden har också någonting att säga om det här levande vattnet som Jesus ger och som också genom den heliga ande blir en källa inom oss då. Så har vi tempelinvigningens högtid där man firar alltså när man, jag tror det var år 165 före Kristus, fick möjlighet att återinviga templet som tidigare hade blivit förstört. Men så fick man återinviga det där och då firar man den högtiden. Och sen, och den kallas också för Chanukka. Det, och den är ju i december. När vi liksom börjar fira advent där och tänder ljusen och sen ser fram mot julen så firar judarna Chanukka som också är en ljushögtid då. Och Purimsfesten slutligen, den firas ju till minne av räddningen under Esters tid. När den onde Haman, den tidens Hitler, försökte förgöra hela judafolket. Men lyckades inte på grund av att Gud använde drottning Ester, ni vet. Ja, vi går över till fjärde Mosebok och där kan man kalla fjärde Mosebok för den långa vandringen. Och det latinska namnet är numeri och det betyder ju helt enkelt tal och antal och räkningar. Och det har att göra med att fjärde Mose börjar med en folkräkning och slutar också med en folkräkning. Men annars så det stora temat genom fjärde Mosebok, det är ju hur de nu håller på och vandrar på väg mot det nya landet. Men hur den vandringen blir 38 år längre än vad Gud hade tänkt. Vi har ju, och därför kan man säga att det handlar först om det gamla släktet, kapitlen 1-20, det gamla släktet. Så först så skildras ju där hur folket, de är kvar där vid Sinai, som vi har läst om då i andra Mosebok där och i tredje Mosebok. Men och de är kvar där i början, men sen så förflyttar de ju sig och så kommer de efter cirka 2 års tid. Så kommer de till den här platsen Kades Barnea. Och där var det Guds mening att de skulle ha gått in i landet. För där befinner de sig redan där efter 2 år. Så är de vid gränsen till Kanaans land. Och Gud bara säger till dem, jag har gett er landet. Tveka inte utan gå nu in och inta det. Men Mose han ville för säkerhets skull liksom kolla läget. Så han skickar ju in 12 spejare. Och det skulle han nog aldrig ha gjort. För det blev deras olycka. För att de här 12 spejarna de var ju inne i 40 dygn och bespejade det nya landet. Och när de kommer tillbaka då avger de sina rapporter. Och de börjar likadant, de allihop här. Att det, ja, det var verkligen ett gott land det här. Det flyter av mjölk och honung. Och här är dess frukt. De hade med sig frukt där inifrån landet. Men sen skiljer de sig åt. Ska vi ta, ja det måste vi läsa för det är så oerhört lärorikt. Och det har så mycket att säga oss som lever idag. Och vill leva i Kristus och vill tjäna honom. Och som finns i, vi finns i våra församlingar. Och vi är kallade att gå in i Guds löftesområden. Men hur gick det? Ja men vi läser där i fjärde Mosebok i kapitlen i 13 och 14 några versar där. Först i det 13 kapitlet och verserna 28 till 31. För här är det, här delar de här 12 upp sig i 2 kategorier. Och det är 10 på den ena sidan och det är 2 på den andra, Kaleb och Josua. Vad säger de 10? De säger så här. De sa till Mose, vi kom till det land som du sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung och här är frukt därifrån. Men, nu kommer det där men. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomlingar av Anak där. Amalekiterna bor i Negev, hetiterna, jebusiterna och amoreerna bor i bergsbygden och kananéerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: låt oss genast dra dit upp och inta landet, sannerligen vi kan göra det. Men vi kan fortsätta att läsa också. Men männen som hade gått upp med honom sa: vi kan inte dra upp mot det folket, för de är för starka för oss. Och inför Israels barn talade det illa om landet där det hade spejat och sa: landet som vi har vandrat igenom och spejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och allt folk som vi såg där var resliga män. Och vi såg också jättarna där. Anaks barn kom från jättestammen. Och vi var som gräshoppor i våra egna ögon. Och så var vi också i deras ögon. Lägg märke till att de placerar motståndet, fienderna, problemen mellan sig och landet. Och mellan sig och Guds löften. Ja, mellan sig och Gud, den allsmäktige. Så placerar de fienderna, det svåra, motståndet. Och då vågar de inte. Då säger de, kontentan blir: vi kan inte dra dit upp och dit in. Det är ingen idé att vi ens försöker. Kaleb och Josua, hur gör de? Ska vi läsa vad de sa? Ja, Kaleb har redan sagt, vi kan göra det. Och så läser vi vidare där i det 14 kapitlet och vi kan läsa från vers 6. Och Josua Nuns son och Kaleb Jefunnes son, som var med bland den som hade spejat i landet, rev sönder sina kläder och sade till hela Israels församling: landet som vi har vandrat igenom och spejat i är ett mycket, mycket gott land. Om Herren har behag till oss så ska han föra oss in i det landet och ge det åt oss, ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folket i landet, för det ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Var inte rädda för dem. Lägg märke till att Kaleb och Josua, de är fyllda av trons ande, den helige ande. Och de gör precis motsatsen till vad de 10 gjorde. De placerar Gud och Guds löften och Guds makt och Guds möjligheter mellan sig och fienderna, mellan sig och problemen och motståndet. Och då säger de: vi kan inta det, för Herren är med oss. Och visst, det finns en massa fiender där, men de ska bli som en munsbit för oss, för Gud är med oss och han har lovat att hjälpa oss och inta. Och nu är det dags att inta landet. Och då skulle man ju önska att folket hade följt de 2 och inte de 10. Men tyvärr gjorde man ju inte det. Utan man gick ju på de 10:s otroslinje istället och sa: nej, nej, det är ingen idé, vi ens försöker. Och så fick de vandra 38 år till. Helt i onödan egentligen. Gud var visserligen med om de där 38 åren också. I sin stora nåd och barmhärtighet så övergav han dem inte. Och han visade sin kärlek, han visade sin omsorg, han gav dem manna, han gav dem vatten och han hjälpte dem och han ledde dem med molnstod och eldstod och allt det här. Men de fick traska där i 38 långa år och innan de kom in. Och de som var över 20 år när de hade gått ut ur landet, alla de dog i öknen. De kom inte in, det var ungdomarna, de som var från 20 år och neråt när de drog ut, som fick vara med och inta landet så småningom. För Gud tog dem på orden. Och då läser vi också verserna 28-31 där det står så här då: säg nu till dem, så sant jag lever, säger Herren, jag ska göra med er så som ni själva har sagt inför mig. Här i öknen ska era döda kroppar falla, alla ni som har blivit mönstrade och 20 år eller äldre, eftersom ni har klagat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son. Men era barn, som ni sade skulle bli fiendens byte, dem ska jag föra in där och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Ja, men hörni ni, det här är oerhört angeläget för oss både personligt i våra liv, i vår trosvandring med Jesus alltså. att vi får vara fyllda av trons ande. Och när Gud säger att vi ska gå framåt så ska vi göra det. När Gud visar löftesområden för oss så ska vi gå in i dem. Men också som församlingar så är det så oerhört viktigt. Jag har sett församlingar som har tagit vara på det här och gått in. Och jag har sett församlingar som har hamnat i öknen och fått vandra där i åratal. Jag har sett de olika varianterna. Och vad viktigt det är att vi får liksom vara öppna för den heliga andes ledning. Tro på vad Gud säger. Våga gå i tro på när han säger att vi ska göra det. Här finns jättemycket att lära sig. Och då kommer vi ju in på den långa vandringen som jag sa. Men sen har vi det nya släktet. Det är kapitlen 21-26. Som visar då hur de äntligen kommer fram till målet, gränsen till Kanaans land. Där har vi också det här märkliga med den hedniske spåmannen Biliam. Och han som blev anlitad utav en Moabs kung där för att förbanna Israel, förbanna Guds folk. Men han lyckades inte med det. För Gud talade genom den där åsnan, vet ni. Och han välsignade dem istället. Och det där upprepades ju flera gånger om. Och kungen som hade skickat honom blev bara mer och mer frustrerad. Men hur skulle han kunna förbanna den som Gud hade välsignat? Också intressant och märkligt det där med Biliam och hans åsna. Nu har vi då kommit fram till femte Mosebok. Som man kan säga helt enkelt är en påminnelse om hela den här vandringen och en sammanfattning av den. Och det latinska namnet är lite svårt att uttala. Man får liksom ta lite sats och ta det sakta. Deuteronomium. Då går det. Och det betyder helt enkelt den andra lagen. Och det är inte så att de får en ny lag, utan det är en sammanfattning av det som de hittills har varit med om. Och för det första så är det en blick tillbaka. Kapitlen 1-26. Mose första tal, alltså han poängterar där att Gud har varit med dem, han har lett dem, men på grund av deras otro så måste de ströva omkring där i öknen. Sen kommer hans andra tal, och det är helt enkelt en kommentar till lagen som gavs vid Sinai. Sen kommer en blick framåt, kapitlen 27-34. Där har vi Mose tredje tal, hur Israel nu äntligen ska få inta löfteslandet. Och där kommer också hans tal, i det talet finns också detta att lydnad leder till välsignelse och olydnad till förbannelse, kapitel 28, som också är ett oerhört intressant och viktigt kapitel. Och sen har vi slutligen Mose avskedssång, och den är väldigt gripande att läsa. Jag tänkte vi kunde läsa de fyra första verserna i Mose avskedssång där i kapitel 32. Lyssna ni himlar, jag vill tala. Hör du jord, min muns ord. Som regnet ska min lära droppa, som daggen ska mitt tal flöda. Som riklig regn på grönska, som regnskura på gräs. Herrens namn ska jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, för alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han. Alltså detta är fantastiskt med Moses sammanfattning av ett långt liv tillsammans med Gud. Och också sammanfattning av den här 40-åriga ökenvandringen. Gud är trofast, trots allt. De hade inte varit trofasta, de hade varit trolösa, men inte Gud. Gud, han är trofast Gud, utan svek. Han är rättfärdig och rättvis i allt han gör, och han är klippan. Sen är det ju... Det är ju lite intressant att lägga märke till att när Mose kallades av Gud, då hade han ju svårt för att tala och uttrycka sig, och han klagade ju på det att han hade en trög tunga. Här på slutet, när han har fått öva sig i 40 år, då säger han liksom, lyssna ni himlar och jorden här, för nu vill jag tala. Och sen sätter han igång och det bara flödar liksom. Så det hade tydligen hänt en hel del på de där 40 åren med Mose gåva att tala Guds ord också. Hörrni, ni, innan vi lämnar eller summerar lite mer de här fem Moseböckerna, så vill jag göra er uppmärksamma på en mycket intressant vers i femte Mosebok 29:29. Och det är lätt att komma ihåg, för det är 29:29. Där står det så här. Det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi ska följa alla ord i denna lag. Jag glömmer aldrig när jag blev uppmärksammad på det här ordet. Jag hade naturligtvis läst det många gånger, men inte förstått det, inte sett något särskilt i det. Så kom jag 1987 till på höstterminen som bibellärare till Kaggeholm och till Brommaskolan. Och där på Kaggeholm så fanns det en gammal bibellärare som hette Göte Johansson. Han hade funnits där, jag höll på sig, i alla tider. Han hade varit där sedan han var ung och nu var han pensionär. Men han hade fortfarande sina bibellektioner, och jag precis där i början av min tjänst där, så var jag med en sån där lektion, för jag ville lyssna på Göte där. Och då la han ut också den här texten, och så sa han: den här texten har vi god hjälp i när vi ställs inför saker som vi inte förstår i Bibeln, eller saker som vi inte förstår i våra liv och i Guds handlande. Då har vi nytta av den här versen, för den visar att ja, det finns mycket som är uppenbarat och som vi förstår, och det är det vi ska ta vara på och handla efter. Men det finns vissa saker som är fördolda, som Gud faktiskt har dolt för oss, och de ska vi inte försöka liksom lösa, för att de tillhör Gud. De har Gud medvetet dolt. Kanske kommer han att uppenbara det så småningom. Kanske får vi vänta tills vi kommer till himlen. Det vet vi inte riktigt. Men det fördolda, det hör Herren vår Gud till. Det får vi bara överlämna i Guds händer och inse att så är det. Men det uppenbarade, det han har uppenbarat, och det är ändå det allra mesta, det gäller för oss och våra barn, för att vi ska följa det och ta vara på det. Det här ordet har hjälpt mig sedan dess, och det här var 87, och hjälper mig fortfarande. Både när jag stöter på saker i Bibeln som jag inte förstår, och när jag stöter på saker i livet som jag inte förstår, och i Guds handlande och så vidare. Ja, vi ska bara avslutningsvis säga också att det finns ett rikt evangelium om Jesus Kristus i Moseböckerna. Det är Jesus själv som säger det. Ni vet, i det här samtalet med Emmausvandrarna, så jag ska bara läsa några verser där, så sa ju Jesus så här i samtalet med Emmausvandrarna, Lukas 24 och 27. Så säger han, och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Och sen så står det också längre fram här i vers 44 och 45. Och han sa det till dem: detta är vad jag sa det till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Och sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Alltså, Jesus har själv förklarat för oss. Det står jättemycket om honom i både Moseböckerna och i profeterna. Nästa onsdag ska vi se vad som står om Jesus i profeterna också, en del och en mycket annat. Jag fick, när jag var riktigt ung som pastor, så fick jag i min hand en bok som heter Evangelium enligt Mose. En bibellärare och rektor på EFS, Johanne Lunds pastorsutbildning, som både hade skrivit den och många andra, och också den här Förstår du vad du läser, den som gick under namnet Silverbibeln. Och den använde jag mycket som kurslitteratur när jag hade bibelkunskapen där på Brommaskolan och på Kaggeholm också. Men den här blev jag extra fascinerad av. Evangelium enligt Mose. Finns det ett evangelium om Jesus i Moseböckerna? Ja, definitivt. Det finns mängder av profetiska förutsägelser. Det gör det. Och det finns också profetiska förebilder till Kristus. Det finns ju, man brukar kalla det här för typologi. Alltså såna här typologer, såna här förebilder till andliga verkligheter. Och det finns många sådana. Det är i form av personer. Det är i form av händelser, och det kan vara i form av institutioner. Och nu ska jag ska bara ge ett exempel från varje bok här, de fem Moseböckerna, för att tiden har gått så vi hinner inte så mycket mer. Men jag ska bara ge ett exempel från varje bok här. I första Mosebok, jag nämnde ju om Josef där. Han är ju kanske en av de starkaste förebilderna i hela Gamla testamentet på Jesus. Jag har ett helt bibelstudium över det där man kan jämföra liksom, vad hände med Josef, vad hände med Jesus? Nu hinner jag inte dra det, men studera Josefs liv och jämför med Jesu liv och gärning. Och du kommer att hitta de här parallellerna. Så Josefs liv är inte bara intressant för oss som lärjungar, en förebild för oss. Josefs liv är intressant för att förstå vem Jesus är och vad Jesus har gjort för oss. Så starkt alltså. Ja, men andra Mosebok, räddningen genom påskalammets blod. Jag har redan nämnt det, vi har redan varit och läst där. En otroligt stark förebild. Och Paulus säger ju i jag tror det andra Korinthierbrevet, att vi har också ett påskalamm som har blivit slaktat, nämligen Jesus Kristus. I tredje Mosebok, ja, men som jag redan sagt, att alla de här offren där i kapitel 1-7 och också överste prästen tjänst där på den stora försoningsdagen. Ja, det är just där mycket, mycket starka förebilder till Jesus och till hans försoning. I fjärde Mosebok, ja, men kopparormen i öknen, för att nu bara ta ett exempel. Det säger ju Jesus, alltså de hade ju klagat igen då, och då sände ju Gud giftiga ormar så att de dog, va. Men när de ropade till Gud om nåd och hjälp, så sa ju Gud till Mose, gör en orm av koppar och sätt upp på en stång. Och sen ska alla som har blivit ormbitna och fått giftet i sig, de ska fästa blicken på den där kopparormen, och då ska giftet försvinna i deras kropp. Då ska de bli helade och friska igen. Och då säger ju Jesus i sitt samtal med Nikodemus och Johannes 3 att så som Mose upphöjde ormen i öknen, så ska människosonen bli upphöjd, för att alla som tror på honom och ser på honom ska få evigt liv. Han blev upphöjd, inte på en stång men på ett kors. Och när vi ser på honom, då försvinner syndens gift ur våra liv. Och vi får liv i Jesus Kristus. Ja, men femte Mosebok, profeten som skulle vara lik Mose. Ska vi läsa det också? I femte Mosebok 18 och 15. Och där så talar ju Gud genom Mose där. Och Mose får säga, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Och även vers 18. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt en bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och sen har vi ju, jag var inne på det förr, jag kan avsluta med det, och en liten rolig historia som är helt sann. De flesta roliga historier är ju det. Och det här tabernaklet i öknen som är så intressant. Det är ju en förebild, som jag sa, på Jesus och på frälsningen och på församlingen. Och då var det så här, tredje platsen som vi var föreståndare i, nere i Västergötland under några år. Där hade vi en medlem som i sin ungdom hade lyssnat till en bibellärare som hade specialiserat sig på tabernaklet i öknen. Och han hade också, han har skrivit två böcker om det där, så jag har dem hemma i bokhyllan, och det är jätteintressant. Och den här medlemmen, han hade blivit så fascinerad av den här undervisningen, så han återkom ständigt och jämt till det där med tabernaklet i öknen. Och så hade vi bjudit hem honom en kväll, och då förvarnade jag Inga-Lill, min fru, och sa att nu ska du veta att när folket kommer ikväll, var vi än börjar samtalet, så ska du veta att innan den här kvällen är slut så har Folke hamnat i tabernaklet i öknen. Jag garanterar att det blir så. Ja, det ska bli intressant, sa hon. Jo då, kvällen gick och vi pratade ju om många intressanta saker. Men rätt som det var så hamnade ju Folke i tabernaklet i öknen. Och då tittade vi på varandra och log lite grann. Ja, just det. Var det inte det jag sa? Han hamnade alltid i tabernaklet i öknen. Vad vi än började med att prata om, så var det alltid där han hamnade. För han hade blivit så fascinerad av, och det är verkligen fascinerande, dessa gammaltestamentliga förebilder.